Välkomna till Harrisons dramatiska historia.
Nu inleds den femte säsongen av podden Harrisons dramatiska historia. Följ med Dick och Katarina i historien om högmedeltiden.
För idag så ska vi verkligen hoppa rakt in i korstågens tid.
Det religiösa våldets högkonjunktur i Europa.
Harrisons dramatiska historia hör du på www.historia.nu eller där poddar finns.
Jag tror man kan se det så här, att den väpnade striden fram en bit från det eldhandvapnen började introduceras under 1500-talet i större utsträckning. Och en bit in på 1800-talet, innan den industriella revolutionen, då var det ungefär samma vapensystem man använde. Visst, musköterna eller gevären blev lite bättre, man kunde skjuta på lite längre avstånd och sådana här saker. Man måste hela tiden se sin motståndare. Ja. Det här som militärerna pratar om indirekt eld, att man kan med spanare lista ut vad motståndaren är, så skjuter man i en riktning och till slut träffar, va, utan att man ser det man skjuter på. Och det är ju ännu mer aktuellt idag. Va. Då, det fanns ju inte.
Historia nu är podcasten om människor och händelser som förändrade världen. Programledare är Urban Lindstedt.
Under stormaktstiden och stora nordiska kriget var Sverige i praktiken en militärdiktatur där en stor andel av mänskliga och ekonomiska resurser förbrändes i till synes ständiga krig. Under perioden 1563 till 1814 har Sverige deltagit i 30-tal krig. En stormakt växte fram och föll samman, samtidigt som hundratusentals svenska soldater led stora umbäranden i sjukdomar, svält, köld och strid. Döden har alltid varit närvarande i soldatlivet, både som en överhängande risk att dö själv, men också plikten att döda andra. Under den tidig moderna perioden dog de flesta soldater i sjukdomar och andra umbäranden. Större fältslag var ovanliga. Skjutvapen var länge ineffektiva och det krävdes ett stort antal skott för att fälla en fiende.
Lars Eriksson Wolke är professor vid Försvarshögskolan och han är aktuell med boken Stridens verklighet, döden på slagfältet i svensk historia 1563-1814. Välkommen.
Tackar så mycket.
Du, hur stor var risken för en man i Sverige under 1500-talet, slutet på 1500-talet, att skrivas ut i krigstjänst?
Ganska stor, och går lite längre framåt till tidiga 1600-talet. När man har fått en särskild utskrivningsförordning 1619, då är den väldigt stor. Vi brukar räkna med att mellan 1621, när vi erövrar Riga från polackerna, och 1721, när stora nordiska kriget tar slut. Stormaktsväldet faller samman, då räknar man med att mellan tummen och pekfingret var tredje vuxen svensk man dör i arméns eller flottans tjänst.
Var tredje?
Var tredje. Och då har vi ett antal som trots allt överlever, och vi har alltså veteraner, mer eller mindre skadade då, som tillkommer. Så talar vi sent 1500-talet, siffrorna något lägre, men man är ju på väg åt det här hållet. Då.
Men under stormaktstiden och stora nordiska kriget, så då är det här egentligen en reell verklighet för en väldigt stor andel av de svenska männen.
Ja, absolut är det.
Ja. Men det, problemet ska jag säga, det är ju det som gör din bok så intressant. Det är ju att du sträcker över 250 år, så att jag vet liksom inte riktigt hur vi ska hålla oss här tidsmässigt. För att jag utgår från att verkligheten såg relativt annorlunda ut 1563 mot 1814. Men vart ska någonstans skulle du vilja börja om du ska beskriva verkligheten för en svensk eller finsk soldat för den här tiden?
Alltså verkligheten är ju då att man får en snabb utbildning. Antingen man har skrivits ut med tvång, eller, och, eller man är frivillig.
Hur stor andel var frivilliga och hur stor andel var tvång?
Ja, majoriteten är tvång.
Ja.
Och man kan ju diskutera vad tvång är, men det är ju tvång för individen. Däremot, de stora utskrivningarna på 1600-talet, det krävdes ju att riksdagen godkände en sådan innan den genomfördes. Det fanns ju ett formellt riksdagsbeslut i botten. Så kungen kunde inte bara peka med hela handen och säga att nu ska så många skrivas ut. Men för de individer som drabbades, där var det ju tveklöst tvång. Sen kan man alltid diskutera när indelta soldater, som ju är frivilliga, skickas iväg i fält från sena 1600-talet och framåt. Mm. Då är det... jag skulle säga, ja, de är frivilliga, samtidigt så... ingen av dem söker sig egentligen till militäryrket för att komma ut i fält, utan man hoppas att man ska ha tur, att man ska tjänstgöra under en lång fredsperiod, vilket ju faktiskt en del hade också den turen.
Mm.
Vi har ofta moderna ögon på oss när vi betraktar de här äldre krigen. Och där till exempel, inte minst första världskriget, är ju extremt i den betydelsen att det pågår ju strider nästan hela tiden, beskjutningar och sådana saker i skyttegravarna som gör att soldaterna aldrig kan koppla av. Alltså ständigt mentalt tryck, det har du inte i äldre tid, utan det är långa marscher, det är fältläger och allt det där kräver sina dödsoffer. Huvuddelen dör inte i strid, de dör av sjukdomar, svält och förfrysningsskador och så. Men alltså en soldat kunde kanske under 30-åriga kriget uppleva ett större slag om året, max. Och sen kan det vara små skärmytslingar, vilket är farligt nog, men... vi ska inte ha de här moderna glasögonen på oss, för då tror vi att det var intensivare än det var.
Nej, läser man klassisk historia så är det ju alltid strider när man läser dem. Men jag tänker ändå då den här verkligheten som en, om vi säger under förenklighetens skull, alltså under 30-åriga kriget. Jag menar, vad sysslade man med egentligen då, de här soldaterna, förutom när man slogs då? Det var...
proviantering.
Mm. Det var det stora övergripande.
Det var det stora. Antingen man låg i garnison och ännu mera fältarméerna som hela tiden var på marsch. De kunde liksom inte stanna upp och ligga längre tid i fältläger, för då åt man trakten ren.
Mm.
Och det kan vi se att många av de här som de verkar förvirrade fälttågen kors och tvärs i Tyskland, och det gjorde ju alla sidor, även våra katolska motståndare, det var ju på jakt efter områden där man kunde proviantera, där det inte var bränt eller uppätet, eller där pesten var så intensiv att ingen vågade marschera i den riktningen.
Vi ska ju inte prata om civilbefolkningen idag, men jag vill bara säga det, arma civilbefolkning, man var de här stora trupperna som marscherar fram och tillbaka.
Ja, man brukar ju ibland säga att det här är som gräshoppsvärmar som äter sig fram, förutom själva våldsutövningen.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
De flesta var ju tvångsutskrivna, men det fanns väl ändå män som gick med det här frivilligt?
Oh ja, och där finns ju en del modern internationell forskning där man också visar att många som vi betraktar som legoknektar i Västeuropa ju inte alls var pressade till att tjänstgöra, som är liksom den traditionella bilden. Att man tjänstgjorde under tvång, utan man lockades av att tillhöra en profession som den militära tveklöst var. Man fick uniformer, man fick någon form av status, man fick en, om systemet fungerade, en hyfsat regelbunden lön. Och så var det naturligtvis livsfarligt. Va? Men, så att det fanns ju båda vågskålarna. Men, och det där gäller ju Sverige också. för till exempel värvade soldater, alltså de som fick betalt i natura eller i pengar och tjänstgjorde i garnisoner och fästningar och så. Men sen har vi ju då de indelta, om vi tittar på indelningsverket från 1680-talet fram till sekelskiftet 1900. De är ju frivilliga i princip alla. Och det är ju pojkar som aldrig skulle haft chansen att få en egen bondgård då. De skulle aldrig kunna försörja sig själva, en familj på en gård.
Så det är väldigt starka ekonomiska incitament här egentligen?
Absolut. Alltså, om du tänker en kille i 19-20 års åldern, som om han tillhör den delen av samhället som inte kommer att ärva någon gård, som inte har råd att köpa någon. Vad han kan se fram emot är att vara dräng hos någon bonde hela livet, där han kanske egentligen aldrig kan bilda familj. Eller möjligen jobba på något bruk eller någonting sådant. Blir han indelsoldat så får han ju använda ett soldattorp i 30 år om han får leva av hälsan. Han har råd att försörja en familj. Och dessutom behöver han en familj för att man måste vara två vuxna som sköter ett sånt torp för att det ska fungera. Så det är enormt lockbete. Och sen är det då det här... Har jag tur så kommer det att vara fred. Har jag otur? Jag menar, en som tar värvning till exempel strax innan Stora Nordiska kriget bryter ut och det varar i 20 år. Det är ju, han har ju all statistik emot sig, den stackaren. Men det finns ju de som också tjänstgör under långa fredsperioder.
Ja. Men du sa här att de fick torpet på 30 år. Innebar det att de skrev kontrakt för 30 år då? Eller vad?
Nej, det innebär att de skriver kontrakt. Och då, det är ingen tidsperiod. Det är det för de värvade soldaterna. Det här är ofta 3 eller 6 år eller något sånt där. Men de indelta, där var grundregeln att de ska tjänstgöra så länge de orkar. Mm. Och så länge de är godkända av kronan och armén. Och... då var det så att efter 30 år så kunde man få full pension. Så det var de facto
och
det
som... Och en pension som, man kunde leva på då?
Det beror ju på vilket liv man vill ha, höll jag på att säga.
Ja, eller men överleva i alla fall.
Överleva, absolut. Men pensionen är ju inte så jättestor. Va? Och det är ju väldigt många för detta indelta soldater som arbetar extra som färgkarar, klockare, skolärare, alltså byskräddare... Vad du kan tänka dig. Ja. Och de som är krigsinvalider och inte kan göra sånt här. De kunde ju få en större pension. Det finns exempel på att man kunde få dubbel pension. Ja. Mm. Och det var ju inte för att man skulle lösa pengar över de här killarna. Utan det är ju snarast en antydan om hur litet det ordinarie pensionsbeloppet ansågs vara. Mm.
Jag tror att de flesta av våra lyssnare känner ju till att man dog i huvudsak av sjukdomar när man var soldat. Men hur ser proportionerna ut här och ändras det här över den här 250-årsperioden som vi diskuterar här idag?
Det är svårt att säga om det, i vilken utsträckning det ändras, för det är egentligen inget att peka på som man kan säga ändras i förutsättningarna. Men statistiken, alltså källorna, är så pass osäkra till en början att totalt säkra överslag kan man inte göra. Men jag skulle säga... fram till 1814, vårt senaste krig då, mot Norge. Mellan tummen och pek, 80-85% av de som dör i fält, de dör av sjukdomar och förfrysningsskador och svält och sånt. 10-15% dör av stridsskador.
Jag menar, jämt om man tänker på det här själv då, som lekman, då tänker man ju mer på den här striden och hela den biten. Men det här är ju någonting som naturligtvis soldaten måste förhålla sig till.
Ja. Soldaten måste förhålla sig till, befälet måste förhålla sig till. Man kan inte förlägga trupperna hur som helst, då ska man förlägga dem i stora fältläger. Då får det vara tidsbegränsat och det är därför det, bland annat därför... vi så lätt betraktar belägringar från fel perspektiv. Man säger, ja men nu är en stad eller fästning belägrad. Ja, de som ligger illa till, det är de som är där inne. Medan de andra är då rimligen starkare eftersom de belägrar. Men förlusten är ofta större i de här eländiga fältlägren utanför staden. Utanför fästningen. Så en belägring kan inte hålla på hur länge som helst. då dör folk undan. Nu Gustav Adolf pratar vid något tillfälle, Gustav II Adolf, om knäktarna som är förlagda i Riga. Och han säger att de dör som hundar sin kos. Och han är djupt bekymrad, för det är inte en fiende i närheten, men förbanden bara smälter ihop. Va? Och sen är det då en ringa tröst att ja, det här drabbar naturligtvis motståndaren också. Så någonstans i någon absurd mening så jämnar det ut sig. Va? Men det är naturligtvis fasansfulla siffror.
Men visste man inte, man hade inte koll på hur sjukdom och sånt spreds, eller hade man viss koll? Eller hur?
Nej, alltså man förstod, nej, man hade i praktiken inte så väldigt stor koll. Och, vad man förstod var ju att om man klumpar ihop stora mängder soldater och civila, ofta var ju anhöriga med också, i ganska usla läger där vattnet kanske inte alltid var rent och sådana saker, då börjar folk dö, va? Och det är rödsoten inte minst, va? Men även andra saker som tar sin tribut. Och det här gör ju att man är väldigt, väldigt motvillig att förlägga soldater till kaserner. Alltså, det börjar komma kaserner, om vi nu talar om kaserner som i betydelsen byggnader som är byggda för att vara kaserner, förläggningar. Det börjar komma i slutet på 1700-talet i Sverige, några enstaka. Men kasernen som vi betraktar, ja, den är ju ett 1800-talsfenomen när medicinen börjar utvecklas också. Dessförinnan vågar man inte klumpa ihop dem, mer än undantagsvis.
Mm, mm. Men du har redan berört det, att du sa att som soldat så högst ett stort slag om året. Men man hade ändå små skärmsytslingar och mindre strider. Eller, och det här misstänker varierar över tid också, olika krig och så.
Det varierar naturligtvis över tid. Men alltså det här, vi tänker oss nu att vi har en militär styrka, det må vara en armé eller något mindre, som är x antal tusen soldater och hästar. Som rör sig och genom en viss trakt har tillfälliga fältläger och så. Så när de provianterar, ja, då skickar de ju ut provianteringsexpeditioner i olika riktningar. Och har man då tur så finns det spannmål och bröd och vad det nu kan vara. Kanske boskap och slakta hos bönderna. I trakten har man otur så har bönderna gömt undan det här, och då sker då den här provianteringen med våld. Det vill säga att man försöker pressa fram uppgiften var det finns någonstans. Och de här provianteringsexpeditionerna, det var ju ofta hundratals soldater inblandade där. Och de kunde beskjutas av både bönder och fientliga ströpatruller och så. Och det här gör ju att det hela tiden fanns en risk att man hamnade i stridssituationer. Och rapportkarar som red med meddelanden mellan förbanden och sådär, eller sprang, de kunde ju snappas upp och angripas också.
Mm, mm.
Så att det var ju inte en trygg tillvaro på det viset. Så att, jag tror att man tänker sig slagen vid Breitenfeldt, Lützen, Narva och så vidare. Ja, de är någonstans extrema. Men det är det här ständiga nötandet, liksom, risken att det ändå händer någonting. Som, det är där många soldater stupar också.
Mm. Och ska vi jämföra liksom början på 1600-talet till början på 1800-talet, hur soldaterna faktiskt upplevde själva striden?
Ja, jag tror ärligt talat inte att det var så väldigt stor skillnad.
Det var inte det?
Nej. Därför att jag tror man kan se så här, att den väpnade striden fram en bit från det eldvapnen, eldhandvapnen, började introduceras under 1500-talet i större utsträckning. Och en bit in på 1800-talet, innan den industriella revolutionen, då var det ungefär samma vapensystem man använde. Visst, musköterna eller gevären blev lite bättre, man kunde skjuta på lite längre avstånd och sådana här saker. Man måste hela tiden se sin motståndare. Det här som militärerna pratar om indirekt eld, att man kan med spanare lista ut vad motståndaren är, så skjuter man i en riktning och till slut träffar, va, utan att man ser det man skjuter på. Och det är ännu mer aktuellt idag. Va. Då, det fanns ju inte.
När du säger se, vad pratar vi för avstånd? Liksom?
Ja, så för en vanlig skyttesoldat på sig 1700-talet, då talar vi ju 50-100 meter. Då.
Det är ju, ja, det är som en stor simbana.
Ja, och den är inte så himla stor heller om du tänker att motståndaren rör sig mot dig. Va? Så att, sen kunde det ju vara lite längre avstånd då, framförallt för artilleriet, ett antal hundra meter. Då. Mm. Men att du ändå... Så på det sättet skulle jag... Och du har fortfarande blankvapen, du har värjor, du har svärd. En bit in på 1700-talet har du långa spjuten, pikarna. Hildebarder förekommer. Alltså, det blir lite olika proportioner mellan det här. Men i princip samma typer av system. Och om du har ett gevär så laddar man för ett skott åt gången. Och det betyder att då får du inte slarva med den kulan. Om du bara kan träffa, ha hyfsad chans att träffa på sig 50 meters håll. Och så skjuter du på 50 meters håll. Och så bommar du. Och fienden fortsätter röra sig mot dig ganska hastigt. Då har du aldrig en chans att ladda om. Mm. Och då måste du ha andra vapen. Det är därför man uppfinner i slutet på 1600-talet sån sak som bajonetten. Det är ju ett försvarsvapen till början. Där du får ett långt spjutpiken i kombination med geväret egentligen. Det är vad bajonetten gör. Så skyttesoldaten kan värja sig lite grann. Sen finns det andra som bara har pikar och då ska skydda skyttesoldaterna. Så att, och den här typen av problem... Det finns ju under revolutions- och Napoleonkrigen också, runt 1800. Då används bajonetten mer som ett anfallsvapen, men jag tror att det är ett misstag att se... Man kan ju läsa i litteratur om bajonettanfall och så, och att trupper möter varandra med bajonett. Men det man kan se, och det gäller ju... Även längre fram amerikanska inbördeskriget, första världskriget och så, att om någon anfaller med bajonetter, fällda bajonetter, då är det extremt sällsynt att motståndaren står kvar.
Det är så skrämmande.
Det är så fruktansvärt skrämmande.
Men egentligen kanske inte farligare än ett vanligt anfall, eller?
Jo, därför att om du har bajonetter och... All utbildning med bajonetter gick ut på, om vi ska tala klarspråk om vad det handlar om, att man skulle sticka och skära motståndaren i kroppens mjukdelar, magen till exempel, inte i bröstkorgen för att fastna bajonetten i revbenen. Och så börjar man tänka så att vad det egentligen handlar om, va? Och att bli indragen i en sån strid, det är inte många som står upprätt, utan då sticker man, och det är fullt naturligt. Va?
Jag kan tänka mig också som den soldaten som utför det här, det måste ju vara ganska stor skillnad att skära upp magen på någon än att skjuta en kula på 50 meters håll. Liksom upp. Jag menar, hur man själv påverkas av det. Alltså.
Det är ju helt olika världar. Va?
Mm.
Och det är just det också du frågade förut, likheterna och skillnaderna under den här långa perioden som boken omfattar, så är ju närstriden i någon betydelse en röd tråd. Du ser nästan alltid din motståndare. Sen försvinner han i töcken. Du kan skada honom allvarligt, va? Även längre fram, förvisso, men du ser inte riktigt vad du gör. Va?
Men under den här perioden, är det som det var har varit i mer moderna krig, att man hela tiden ska göra motstånd, förminska hans mänsklighet för att genomföra det här? Eller, det här är ju före den egentligen moderna nationalismen.
Ja.
Och så, eller hur, vad har man för mekanismer för att få folk att faktiskt genomföra det här? För att jag menar, jag vet inte, är det sjätte budet, du ska inte döda? Det här måste ju ändå, det här är ju religiösa människor, de är ju djupt präglade av det här. Och ändå ska de gå ut och göra det som är sjätte budet.
På båda sidor dessutom.
Ja.
Och nej, men dels att man förminskar motståndaren, men det är ju alltså att demonisera motståndaren, det är 1900-tals företeelse skulle jag säga.
Mm.
Då har vi politiska, nationalistiska dimensioner, ras, fördomar och vad det nu kan vara. Va? Det har vi inte på samma sätt i äldre tid.
Nej, man ser ju gärna att man rekryterar, om det är något, det har man, ser man ju massa exempel på hur man rekryterar soldater som har blivit besegrade och sånt för sina egna
stil. Ja, och det är ju några som man värderar högt liksom, så att det är inte fråga om annat, utan då är ju frågan, hur kan man då få soldaterna att gå ut? Ja, fältpredikan är viktig, prästernas roll, där man förklarar varför det här kriget ska utkämpas, och för politiska också argument. Alltså när vi Sverige går med i 30-åriga kriget sommaren 1630, då är ju en argumentation som pumpas in från predikstolarna. Vi har ju statliga präster, så att det är ju där propagandan delvis förs. Och det är ju att om vi inte går med i kriget i Tyskland, så kommer det att komma till svensk mark.
Så det är, man betraktar det som ett försvarskrig?
Ja, för då visste alla liksom, främmande arméer som närmar sig den egna gården, det vet alla vad det innebär. Va? Och då, men så argumenterar man ju i andra länder också naturligtvis. Och sen kunde det vara då religion, att man skulle stödja förtryckta, i detta fallet lutherska, evangeliska bröder i Tyskland och så, men det är ju inte det tunga och det nationella, det är en 1800-talsföreteelse egentligen.
Spelar någon roll om man slogs mot ortodoxa ryssar eller om man slogs mot lutheraner, danska lutheraner?
Ja, det gjorde det. Nu var ju i och för sig Danmark arvfienden.
Ja, så att, där spelar inte religionen så stor roll.
Nej, då var det andra faktorer som spökade. Men alltså, ryssarna ansågs ju i propagandan vara hedningar. Då. Mm. Och det ansåg ju katolikerna också att de var. Alltså, det var ju en av de saker man kunde enas om. Va? Och så att... Däremot danskarna, där var det ju mera, där var det på något sätt svårare, va? För de var ju som vi i någon mening. Va?
Mm. De pratade ett liknande språk.
Ja, de pratade ett liknande språk.
Och såg kanske likadana ut också.
Ja, visst. Samtidigt så på en politisk nivå så var man ju då, där litar man ju inte på varandra i Stockholm och Köpenhamn. Det var ju därför vi inte kunde samverka under 30-åriga kriget till exempel. Va? Men det finns ett exempel när svenskarna 1658, 1643, det första kriget när man går upp på Jylland söderifrån, så anfaller man Danmark utan krigsförklaring. Man bara går upp med en armé från Tyskland. Och när danske kungen Kristian den fjärde får höra det här, att svenskarna är nu på väg att ta hela Jylland och de har inte orkat med en enda krigsförklaring, då säger han spontant att, men herregud, så gör ju inte kristna mot varandra, det är bara turkarna som gör så. Det är alltså hans världsbild då. Danmark, och det säger en del om hur religionen spelade en roll, va? Och det här vi talade tidigare om, att man demoniserar motståndaren. Osmanerna kunde man demonisera, men inte värre än att man kunde alliera sig med dem, som Sverige gjorde under stora nordiska kriget, eller försökte göra och så. Så att,
jag tänkte jag skulle hoppa tillbaka lite till det här när vi pratade om det här, man skjuter varandra på 50 meters håll och så. Du presenterar en del häpnadsväckande statistik i din bok här. Alltså, nu kommer jag inte riktigt ihåg exakta siffror, men det var över 400 kulor för att fälla en motståndare. Och det är ju ganska dålig träff, vad kallar man det, träffsäkerhet eller vad man ska säga.
Nej, men visst är det det. Ja. Och det säger också en del om hur stora mängder ammunition man måste släppa med sig.
Men det måste ju vara ett enormt... Det här larmet måste ju vara svårt att föreställa sig om man inte har varit med än själv.
Larmet, blixtrarna... Alltså när
det måste vara rök och sånt.
Ja, och vi talar om Lützendimman. Ja. Ja, det var en novemberdimma och sådär. Men det var ju en enorm rök från svartkrutet.
Det var mer krutrök, tror du, än vanlig dimma?
Ja, det skulle jag gissa. Ja. Man kan ju aldrig verifiera det, men det tror jag är en rimlig gissning. Och det gör ju att när de här eldsalvorna kom från båda sidor kommer igång, då ser man ju mindre och mindre. Och det blir ju ännu större osäkerheter i själva striden. Och det är ju, vi talade tidigare om varför, eller att man, en soldat upplevde större slag kanske en gång om året, cirka. Och varför det då? Ja, det är bland annat därför att för fältherren, för befälhavaren, så är den stora väpnade striden ett enormt risktagande. Därför att han vet aldrig hur det kommer att kunna utvecklas. Han tappar kontrollen då. När de här arméerna börjar braka ihop,
då kan inte han styra längre.
Då kan han inte styra längre. Krutröken, där har vi den, som gör att man ser ju inte ens vad som händer. Det kommer rapportkarar och berättar från olika frontavsnitt om utvecklingen, men det hinner ju förändras innan de har kommit fram, va? Och order har kommit tillbaka och sådana saker, va? Så att det är en viktig förklaring till att man inte har så här stora strider. Alltså, en fältherre vågar ju inte rimligen, om han har något vett i huvudet, riskera strid om han inte är väldigt pressad, om det inte finns något alternativ. Eller att han känner att han är ganska säker på att...
Jag kan tänka mig också, om man är då som svenska trupper långt in i Ukraina någonstans, att man får väl ingen andra chans efter ett stort slag, om man säger så, eller?
Ja, nej. Poltava är det ju förvisso så.
Det var det sista.
Där gavs ingen andra chans. Men samtidigt, du nämnde själv att om man inte lider ett förkrossande nederlag och har möjlighet att nyrekrytera legosoldater till exempel, och få fångar från den andra sidan att ställa upp, då kan man återskapa sin armé på ett antal veckor. Va?
Även fast man är långt från hemlandet?
Ja. Och därför att om du tittar på svenska trupperna under 30-åriga kriget i Tyskland, så är kanske 80-90% icke-svenska eller finska soldater. Det är alltså en liten minoritet som är nationella förband, som man sa. Och det gör att du kan köpa fler legoknäktar givet att du kan betala dem. Va? Och då kan du återskapa din armé, och det är därför de stora slagen, på ett sätt som vi tycker kanske är märkligt, inte alltid är avgörande. Trots att man kan kora en...
Vad är avgörande då?
Avgörande är naturligtvis att försätta motståndaren i stridbart skick. Inte att, och det var ju alla medvetna om, det gäller ju inte att ha ihjäl så många motståndare som möjligt, utan det är att åstadkomma panik, slå mot det som man brukar kalla i sådana sammanhang, deras vilja, va? Viljan att slåss. Om man slår sönder den på ett eller annat sätt, då är man ju nära att vinna, va?
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.
Vi har ju bara pratat om skjutvapen hittills. egentligen. Ja, du har nämnt lite pikar och så. Mm. Men vad är skillnaden att slås med skjutvapen och blanka vapen då? Alltså svärd och... Vad hade med hillebarder och allting du nämnde?
Skillnaden är ju att skjutvapen används på ganska kort avstånd. Så är ju blanka vapen, det är ju riktig närstrid då. Mm. Det är det. Och då blir det ju ofta så, man har ju diskuterat, och det gäller ju även längre tillbaka i tiden, så även om vi går tillbaka medeltiden, antiken och så, att man kan diskutera om soldaterna inblandade i närstrid står blandade med varann. Från sena 1600-talet så har man i alla fall uniformer, så att man kan skilja vän från fiende. Men tidigare så försöker man ju då ha någon form av enhetlig färg på de egna trupperna. Svenskarna är ofta gult, och kejsliga under 30-åriga kriget rött och så, men det där lyckas man ju inte alltid med. Om du då sen tänker att båda sidor har till exempel tysktalande legoknäktar, så hör du ju inte när de skriker. Du kan ju inte avgöra om det är vän eller fiende. Och vad innebär det? En sån närstrid, ja, det är ju rimligen att man hugger och sticker runt omkring sig för att hålla alla ifrån sig som man inte känner igen, va?
Så man kan lika gärna hugga ner sina egna som pratar ett annat språk, då?
Visst ska man göra det. Och idag talar man ju då, det finns ju en eufemism då, friendly fire, att man någon dör av den egna sidans eldgivning. Ofta då från luften numera. Men det var ju mängder sånt. Det finns en engelsk historiker som vad gäller 1700-talet har det försökt uppskatta det där, hur många som dör av friendly fire. Han uppskattat ungefär i den brittiska armén var tredje stupad dör av de egnas eldgivning.
På 1700-talet. Ja, och man kan utgå från att det var liknande inom svenska.
Det kan man säkert göra, va? Även om vi aldrig kommer att kunna belägga det. Va? Och det var ju ofta så, om du nu tänker dig att ja, de skjuter på kort avstånd. Då gjorde man ju ofta så att man stod på två eller tre led. Första ledet sköt, sen ställde de sig på knä för att ladda om. Då stod andra ledet alldeles bakom dem och sköt. Och sen kom tredje ledet och sköt. Och det här var som gjort för att man skulle skjuta kamrater i nacken.
Oj.
Krasst uttryck. Ja. För återigen alltså, man ser ju knappt någonting. Utan man skjuter bara i den riktning man får order om, och så hoppas man att den här salvan ger effekt. Men krutröken blir värre och värre, va? Mm.
Och sen, jag tycker när man själv läser sådana här skildringar av krig i den här tidsperioderna, så det som jag låter mest otäckt nästan, tycker jag, är artillerielden. För där hur kanonkulorna river upp stora gator då i de här leden och sånt. Jag menar, hur om du lägger till det i den här striden också, vad innebär det egentligen för den enskilda soldaten?
Alltså det innebär ju att om du tänker att du går på flera led och anfaller en motståndare, och så skjuter han med vanliga gevär först, eller först med kanonkulor då. Och de bokstavligt talat slår ju rätt igenom de här leden. Och det ska till ganska rejäl disciplin för att man ska stå kvar då. Men då är då hela tiden den instruktion som officerarna får att inympa i soldaterna, tjata hela tiden om att när striden väl har börjat, när ni har börjat röra er mot motståndaren, då är det bästa du kan göra, det är att anfalla så fort som möjligt. För då minskar man den här tiden när man är utsatt för den här eldgivningen.
Det är ingen bra idé att vända om här mitt
i. Nej, och det säger ju officerarna. Det står i alla instruktionsböcker för officerare. Att,
men det är även en realitet. Det är ingen bra idé att vända om.
Det är ingen bra idé. Nej. För då blir du skjuten i ryggen då, och kan bli träffad i ryggen. Kanonkulorna kommer likförbaskat. Då. Ja. Så att det är bättre att du går rakt fram, rör dig så fort som möjligt, ser vad som händer och försöker förkorta den här hemska tiden innan du når så långt nära motståndaren att du själv kan skada honom.
Mm. Mm. Man kan ju föreställa sig, eller jag utgår från att alla här är i princip höga på adrenalin också i det här. För nu är det ju utsatt, bara ljudet borde ju kunna få vem som helst att få en adrenalinchock. Liksom.
Ja, det är det. Visst är det så. Och det finns ju... många vittnesmål om hur att man brukar i alla fall ibland säga att militär verksamhet är väntan. Va? Man håller på och väntar på någonting som kanske inte ens sker. Va? Och det är ett antal som har skrivit sina dagböcker och brev och sådär och berättat, framförallt från 1808-1809 års krig mot ryssarna, att det är en lättnad när striden väl börjar, för den här väntan där man är så fruktansvärt rädd, orolig och så vidare. Men nu börjar det hända saker och adrenalinet, precis som du säger, börjar pumpa. Och alltså det blir en lättnad för dem, för viss och inte för alla, va? Mm. Verkligen inte. Men alltså det är ändå, det händer något nytt, va? Mm. Och det är viktigt nog.
Jag tänker också att bli skadad i en sån här strid, alltså det får vara ganska, det behöver inte vara så allvarliga skador. Man dör av dem ändå, eller hur?
Ja, det beror ju på då. Det är ju lätt att det blir sårinfektioner och sådana saker. Och framförallt så, vi har ju vid den här tiden, när man går i de här sammansatta skytteleden, så att säga, så en soldat som skadas och faller, han får ju ligga kvar tills striden är över. Mm.
Det finns inga sjukvårdare? Alltså.
Nej, alltså de kan inte tränga sig in bland de här leden. Va? Utan det är en modernare företeelse. Så att när striden är över så är det ofta skildringar från soldater som har tillhört den segrande sidan. Man är kvar på slagfältet och ibland kan man börja leta efter kamrater som har skadats och så. Man kan också plundra skadade och döda motståndare.
För många av soldaterna, eller många av de som legat ute i fält, de har mycket värdefulla saker på sig som de kanske har tagit på sig vid tidigare plundringar och sånt.
Visst. Och jag menar, allt de äger har kanske de har på sig i form av några guldmynt eller vad det nu kan vara. Eller man vill ha ett par ordentliga stövlar.
Mm.
Och så att därför kan vi se i bataljmålningar från äldre tid ofta hur det ligger nakna kroppar på slagfälten, och det har man tagit av de kläderna, inte för att skända dem, utan för att det här ska återanvändas.
Men det är värdefulla persedlar.
Det är värdefullt i den mån de fortfarande går att använda och har hyfsad storlek.
Mm, mm. Men vilka var soldaterna egentligen? Jag tänker här, en del som hade otur här kunde ju ligga ute i 20 år, de som överlevde. Ja. Vilka var de lojala mot egentligen?
De var lojala naturligtvis mot officer.
Vilka slogs de för egentligen? Egentligen?
Mm. Mm. Det finns ett entydigt svar, och det är inte då prästerna eller religionen, det är inte nationen, det är inte officerarnas order, det är inte reglementerna som föreskriver vad de ska göra. Allt det här är viktigt. Men det som är i särklass, det är kamraterna. De närmaste kamraterna, den lilla stridsgruppen, och då talar vi, säg 8-10 man. Alltså de som ryms i tältlag, som bär med sig tältets olika delar tillsammans och skruvar.
Man hade stora tält man bodde i då, eller?
Nej, man var relativt stora då. Mm. Det är inga tvåmannatält då.
Nej.
Men, och sen gjorde man kanske laga sin mat själva. Och är det indelta soldater, ja, då bor man ju mer eller mindre granne hemma i socknen. Va?
Man kanske har känt varandra sedan barndomen.
Ja, man kan ha känt varandra jättelänge i alla fall. Va? Och då är det, och det gäller ju, när vi glimtvis får inblickar i det här för äldre tid, alltså före 1800-talet, så då säger man just det, lojalitet med kamraterna. Man sviker inte sina kamrater. När man helst vill bara slänga bössan och springa, och det är liksom den naturliga reaktionen, då sviker man inte sina kamrater och lämnar dem. Och ju närmare vår tid vi kommer, desto tydligare är det där, därför av det enkla skälet att då har vi ett sånt källmaterial. Alltså efter andra världskriget, och både i Tyskland, inte minst i Finland, USA, så gjorde man ju stora mängder intervjuer med veteraner, och alla sa samma sak.
Ja, men och man tror att man kan, människorna fungerade likadant på 1600-talet som de gjorde på
1900-talet. Svårt att tänka sig något annat, skulle jag säga. För det gav ju också en trygghet. Va? Om den här lilla gruppen börjar krackelera, då krackelerar ju liksom allting. Va? Det är då vi kan börja närma oss den här panikartade flykten till exempel. Och sådana situationer förekommer naturligtvis. Va? Men just det här att de kompisar som, alltså du kan inte fly från slagfältet, överge kamraterna, låta dem fortsätta riskera livet. Det var nog den allmänna föreställningen. Och sen efter kriget, om du överlever, komma hem och umgås med de här killarna. Som bodde i soldattorpet bredvid och sånt där. Alltså det fanns inte på kartan.
Nej, så man slogs för sina kamrater.
Ja, det skulle jag säga.
Men det var ju ändå relativt många som deserterade. Men det kanske man inte gjorde i striden, i de här stora slagen, eller?
Nej, egentligen inte då. Sådana fanns ju naturligtvis alltid som flydde i panik. Och konstigt vore ju annars så. Utan det är ju... när ett förband har upp, eller delar av förbandet har uppfattat att de har blivit orättvist behandlade.
Vad är det, att de inte fick sin lön då? Eller?
Inte fick sin lön eller får tjänst och skickas iväg. Vi har ett exempel från en bataljon från Dalregementet som i mitten på 1700-talet ska delas upp. De finns i Stockholmstrakten. Delar av dem ska ut i Stockholms skärgård. Delar av bataljonen ska över till Finland. Och de vägrar.
De vill inte bli uppdelade.
De vill inte uppdelade. Ska vi åka någonstans, ska vi åka tillsammans. Och då får vi den här myteriliknande situationen. Och såna, det finns några sådana exempel. Och det är alltså någon form av... Återigen, vi hör samman. Va? Och det skapar också en trygghet när man ska ut på det här ovissa i högsta grad som kan leda till gud vet vad. Va? Då vill man göra det tillsammans med dem när man känner sig hyfsat trygg. Va?
Men straffen för desertering var väl också, det var dödsstraff eller?
I princip var det dödsstraff.
Men i praktiken, var det så i praktiken?
Nej, det var det inte. Det finns många exempel på att man benådar desertörer också. I slutet av större nordiska kriget, alltså på 1710-talet, så har man flera omgångar när man benådar, alltså kronan benådar desertörer om de återinträder i tjänst. Va? Så att... någonstans fanns naturligtvis en förståelse för det här. Inte acceptans, naturligtvis inte. Ja. Men en förståelse för varför soldaterna inte orkar ibland.
Men jag föreställer, det beror väl lite på vad man är. Jag tänker, de flesta stora så här strider i historisk tid i Sverige har ju ändå inte skett i Sverige. Utan det har varit i Tyskland eller Ryssland eller Baltikum och sånt. Och där kan, jag menar, var ska man ta vägen när man deserterar?
Men det är en mycket central fråga. Och vi kan ju se när man i Sverige, svenska armén på 1650-talet tvångsrekryterar, och vi har ju då delvis 1658-59 ockuperat delar av Danmark och norska Tröndelagen. Då tvångsrekryterar vi soldater, både trönder och folk från Fyn till exempel. Och först gör man då misstaget att ett av de här danska förbanden sätts in i svenska Pommern. Där de då möter danska trupper. De går ju över direkt då. Det inser man ju att det här var inte så smart tänkt. Men sen är det ju programmatiskt så att den här typen av mera motspänstiga tvångsrekryterade förband, de skickas ju så långt österut det går. Ingen deserterar ju till ryssarna frivilligt då.
Nej.
Och alltså Ingermanland och de baltiska provinserna, det är där de landar då. Och det är ju just ett sätt att motverka den här typen av deserteringar.
Men finns det, jag förstår att det är svårt att sätta siffror på sånt här i historisk tid, men finns det några slags uppfattningar hur stor andel av trupperna som deserterade? Var det ett stort problem eller var det liksom ett marginellt problem?
Jag skulle säga att det är ett marginellt problem, men det, jag har inga siffror att belägga, utan det är mera beläggare med, det är mer en känsla. Va? Utan hade det varit ett större problem så hade det omtalats på det viset. Va? Utan nu händer det vid några tillfällen att sådana här situationer uppkommer. Men, och det är ju ett ständigt närvarande latent problem. Det ska vi ju inte glömma. Det finns ju en gräns för hur långt man kan driva och pressa soldaterna och truppen. Va? Men bortsett från det så... relativt begränsat.
De flesta kom väl kanske aldrig hem heller av de här soldaterna. Men några gjorde ju ändå det.
Ja.
För, jag menar, när man är uppfödd på alla de här Vietnamfilmerna och sånt, då är det ju hela tiden de här veteranerna som är traumatiserade för livet och begår våldsbrott. Jag menar, man vet ju det att de bli kriminella i större utsträckning. Hells Angels till exempel var väl gamla veteraner, om jag har förstått saken rätt. Till
från amerikanska flyget ja, precis. Det.
Men jag menar, de här, när de kommer tillbaka till sina gamla bygder, är det måste vara jobbiga människor att ha att göra med egentligen.
Ja, och vi vet ju alldeles för lite om detta, för det är ett fascinerande område som vi skulle behöva veta mycket mer om. Va? Det är lätt då att man applicerar modernare erfarenheter, alltså Vietnam-veteraner, sovjetiska Afghanistan-veteraner och sånt som aldrig kunde återanpassa sig till ett normalt liv. Va? Som jagades av minnena från kriget. Och det är klart det fanns sådana. Det måste ju ha funnits mängder med sådana. Men hur det yttrar sig vet vi egentligen väldigt lite om. Det har gjorts en undersökning på kronprinsens husarer i Skåne som deltar då i våra sista strider mot danskarna och 1813 och årsskiftet 1813-1814. Och där vet vi ju namnen på alla. De har varit med vid slaget vid Bornhöft när man red till anfall med blanka vapen mot danskarna. Ingen jättestrid, men för de som var inblandade så var det skräckinjagande nog. Och där vet vi namnen på de olika. Det går att följa varje individ så att säga. Och där kan vi se att ett antal av dem tar livet av sig längre fram.
Det är så alltså?
Ja. Och det är nästan, du förstår, helt omöjligt att bevisa sambandet. Va? Mm. Men man kan anta att här är indicier i alla fall att i några av de här fallen, kanske inte alla, så är det krigserfarenheterna som spökar. Va?
Jag ska spela in imorgon faktiskt en podd med historikern Annika Sandén om ett kriminalfall från 1691. Där det är en soldat som till synes helt oprovocerad rider ihjäl en 12-årig pojke. Men det nämns aldrig någonting i fallen kring det här rättsfallet varför han gjorde det egentligen. Men man kan ju föreställa sig att han var traumatiserad av tidigare strider eller så.
Det vore ju märkligt om det inte var så, höll jag på att säga. Om det sen är det yttersta orsaken, det kan man ju som sagt aldrig veta. Va? Men man kan ju också se att när soldater förläggs i till exempel Stockholm, så kan man ju se i då stadens tänkeböcker, alltså domstolsprotokollen från 1600-talet och när det har varit tvister med borgare och så, att det är inte så sällan som soldaterna tar till vapen, va? Även om borgarna, stadsbon, är obeväpnade.
Är det här, om vi tar 1600-talet, är det en våldsam tid även i Sverige?
Ja, det skulle jag säga.
Mellan vanliga människor?
Ja. Det är väldigt mycket våldsbrott mellan vanliga människor.
Så våld är en naturlig del egentligen i tillvaron?
Ja, i någon mening är det det. Va? Och man ska ju också komma ihåg att det är väldigt mycket slagsmål, att man tar till knytnävarna. Det behöver ju inte vara vapen, men när alltså soldater är inblandade, de har en värja att ta till eller kniv eller något sånt, så är det lätt att det går över styr fullkomligt. Då. I synnerhet om de är vana att liksom lösa konflikter med vapen. Då. Och sen är det så att det är ganska mycket så. Och slagsmål och sånt har ju alltid funnits, men alltså i en mera våldsam form.
Lars Eriksson Wolke, professor vid Försvarshögskolan, aktuell med boken Stridens verklighet, döden på slagfältet i svensk historia 1563-1814. Stort tack för att du var med här idag.
Tack själv.
Och jag som pratar, jag heter Urban Lindstedt.
I ett litet torp i Sörmland skrev författarparet Moa och Harry Martinsson några av svensk litteraturs stora klassiker. I efterhand har Moa hamnat i Harrys skugga, men i en ny bok framträder de bägge i helfigur, bundna till varandra genom passion och litteratur. Paret förde en litterär dialog som utvecklade de båda även efter den turbulenta skilsmässan och tills döden skilde dem åt. Vi drabbade samman med våra ödens hela bredd är litteraturprofessor Ebba Witt-Brattströms hjärtslitande dubbelbiografi över paret Martinsson. Vi drabbade samman med våra ödens hela bredd är utgiven av förlaget Historiska Media. Ljudboken finns tillgänglig hos streamingtjänster som BookBeat, Storytel och Nextory. Beställ den fysiska boken på förlagets hemsida historiskamedia.se eller köp den i en bokhandel nära dig.